Välkommen till Mediumpodden med de välkända medierna Vivi Linde och Camilla Elving. Vi delar här med oss av vår breda kunskap och ibland har vi med spännande gäster.
Hej, jag heter Camilla och jag verkar som spiritualistisk medium. Jag håller seanser och sittningar och så har jag skrivit flera böcker om det översinnliga. Samt gjort en orakelkortlek som heter Helig Magi. Jag driver Elving Institute på Södermalm i Stockholm. Det är en medium- och själsresaskola.
Och det här är Vivi. Jag är medium, sierska, häxa, författare. Samt har varit med i tv och driver tarotguiderna som är Sveriges största tarotlinje och mediala portal. Med cirka 80 bloggare.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Kära lyssnare, det här är Camilla Elving och Vivi Linde. Det är vi som är Mediumpodden. Idag så sitter vi faktiskt på Van den Oska palatset på Södermalm i Stockholm, där både jag och Vivi bor. Vivi bor väldigt nära Mariatorget och jag bor lite längre ifrån. Så. Men vi är här i Hudsen där vår kära Emanuel Swedenborg också bodde. Så det är ganska intressant att vi rör oss i samma distrikt hela tiden i hans fotspår. Och vad som också vi har gemensamt med Emanuel Swedenborg, det är för guds skull klärvoajansen och det utomkroppsliga. Det var ju så här, för er lyssnare som inte vet vem Emanuel Swedenborg var, och ni som vet, känner väl till Emanuel Swedenborg, så kan jag säga så här att han bodde ju då på Hornsgatan på en malmgård. Han föddes 1688 och dog, säger jag rätt nu? Ja, något sånt i alla fall. Sorry. Har vi hans årtal någonstans?
Jag tror det ska.
Nu ska vi se. 1788. Ja, i slutet, nu vet jag. Nu ska vi se. Nu kommer mitt minne. Jag har bra minne, absolut. 1778 gick han ut tiden, tror jag. Där någonstans. Jag är precis i slutet av 1700-talet i alla fall. Just det. Okej, okay. Så var det med den saken. Men det vi vet är att han 1744 vid 56 års ålder får de här upplevelserna av andra verkligheter. Han får klärvoajanta syner och han får förmågan att göra själsresor. Han bor då på Hornsgatan, som är vid den här tiden inte alls ser ut som den gör idag, såklart, utan det här var ju lite så här utsocknes. Det var inte alls citykärnan på något vis. Bebyggelsen var ganska lite då här på Södermalm. Och där bor han men ganska tjusigt och har en stor trädgård. Och den här trädgården omfattar också ett lusthus där han hade sina religiösa och andliga samtal och sådant. Det här lusthuset finns idag på Skansen. Så ni som kanske inte bor i Stockholm får gärna göra ett intressant besök. En kulturhistorisk utflykt till Södermalm.
För att andlig resa.
Ja, men precis. Vi har andra platser också som är förknippade med den här tiden här på Södermalm. Jag vet inte om du har varit på Hartvigska huset.
Mm, vet jag också.
Ja, för det ligger också här vid Sankt Paulsgatan. Mm. Där har jag varit faktiskt på något föredrag om Emanuel Swedenborg av Swedenborgssällskapet för länge sedan.
Han har en staty här också som står på Mariatorget.
Ja, just det.
Och sen har vi gatan, Swedenborgsgatan här just också, det. Där vi faktiskt på somrarna stänger av trafiken och alla restauranger och så. Så det är lite kul.
Ja, men precis. Han har ju verkligen gjort många avtryck här då. Och här då, där vi har placerat oss nu i den här palatsbyggnaden, Van den Otska palatset, där de serverar en fantastisk palatslunch också för er som kanske vill göra en spännande utflykt. Här har ju han själv varit och arbetat och föreläst. Och just den här salen som vi sitter i just nu, Vivi, det är makalöst stort.
Det kan låta lite burkigt eller ekigt eller någonting, men det är därför att vi tycker att det är värt att vara på den här platsen och spela in podden.
Just det, och hur ser det ut? Jo, men det är oerhört högt i tak, därav det här. Så det är spatiöst. Hur många meter är det inte här inne? Vad kan det vara? 6 meter.
Ja,
överdriver
jag
nu.
Jag kan nog tänka mig någonting sånt.
5 i alla fall.
Vi lägger väl in lite bilder härifrån själva blogginlägget.
Ja, och sen är det ju då en sån här 1700-tals barock rokoko-stil med speglar och guld, och det är väldigt liksom så här lite överdådigt. 1700-tals kronor hänger här i taket överallt. Vad har vi mer för något? Vi har ganska mycket de här konsten som vi har tittat på.
Lite himmel och helvete.
Ja, det är det verkligen.
Fick himmel vi nog känslan av den här tavlan den handlar om.
Precis.
Vi kanske får med den på en bild. Den är ju jättelång. Det kan vara 10 meter eller något.
Ja,
eller?
Den är otroligt. Den är helt magnifik. Ja. Och det är mycket så här också, allt möjligt som finns i det här konstverket. Mycket Rom. Ja. Romarriket tycker jag att det är. Och det är, där har vi en vagn som ser ut som Elias himmelsfärdsvagnen. Och det är paradiset, den typen av miljö.
Så det är lite eldar lite längre bort där
och någon
som slänger sig utför.
Ja.
Ja, precis. Jo, men palmerna, det är nog kanske lite paradiset. Jag vet inte.
Och fontäner. Ja, det är fantastiskt i alla fall att vara här och se allt det här.
Och det var så häftigt också när vi ställde oss på ena änden utav salen. Och på andra änden, kortändan, så är det ju en stor spegel. Och vi stod och tittade i den här spegeln på långt håll. Alltså det känns som att man speglar sig i honom. Alltså det var som att han var på andra sidan. Han är på andra sidan. Alltså det var väldigt så här häftig känsla. Det var som att det fanns en stark närvaro just när vi stod och tittade i spegeln båda två.
Absolut. Och det här med speglar är ju verkligen supermagiskt. Jag tycker att det är det mest magiska av allt.
Ja.
Absolut. Det är portaler och det förstärker väldigt mycket energier också. Speglar.
Men visst känner man
Swedenborgs ande.
Jag känner så glädje. Alltså, för vi ställde oss ju här där vi vet ändå att han har stått på den platsen när han haft föredrag och föreläsningar och så. Och då kände jag bara vilken lycka han kände, upplevde för att han fick ta del av allt det här och också delade med sig.
Kanske är det också så att han är lite lycklig för att han har två fans.
Ja, jag kände också det, att han var jävligt. Jag kände mig väldigt välkommen.
Jag med.
Väldigt välkommen.
Absolut. Och en annan sak, nu pratar vi om Swedenborg utifrån någon form av religiös perspektiv eller andligt då. Men han var ju också då sin tids största liksom så här, nästan vetenskapsman inom Sverige. Då.
Uppfinnare,
precis, ingenjör som mycket jobbade med Christopher Polhem. Som jag har ju anknytning lite grann till Stjärnsund. Då, och det är ju Christopher, det här brukssamhället i Dalarna som ligger nära Hedemora. Där just Christopher Polhem har varit och verkat och bott. Mm. Och så där har ju också Emanuel Swedenborg vistats. Så. Och de har ju tillsammans uppfunnit mycket saker då. Så det är det. Men sen har ju han då varit gjort väldigt mycket religiösa texter.
Ja, och han skrev dem väl, vad kallas det, lite ignito. Alltså inte med sitt eget namn. Det tog ju lång tid innan de, eller ganska lång tid tror jag, tog innan de förstod att det var han som hade skrivit böckerna. Mm. De här andliga uppenbarelserna. Han har ju skrivit jättemycket utifrån änglar.
Ja.
Han har mycket, och en del, de har ju berättat väldigt mycket för honom, änglarna.
En del texter tycker jag är lätta och så, som jag absolut kan relatera till utifrån egna subjektiva upplevelser också, om det utomkroppsliga mediala. Och andra lite sorgligare tycker jag. Sådär. Jag vet att Immanuel Kant, den här filosofen, gick igenom Swedenborgs material. Liksom, och det säger något, för jag har läst lite filosofi. Jag tyckte just Kant var lite svår att läsa på något sätt. Så. Men så jag tycker att, i alla fall det lilla jag egentligen läser Swedenborg, så tycker jag att en del är lätt och annat är lite svårare.
Absolut, och jag tycker så här att som väldigt mycket när vi kommer till mysticismen överhuvudtaget, som på något sätt kan man, liksom är han ju där, även om han såg sig som religiös, så handlar det väldigt mycket om tolkning utav texter. Att texter, och även för människor som skriver ner texterna, har de uppfattat det utifrån sig själva? Det är ju precis som du säger, när vi som medium, vi är ju ett filter, så lite av oss kommer också med. Boken färgas ju, jag har ju läst den här, inte läst hela, men jag har den hemma och håller på att läsa den här...
Himlen och helvetet.
Himlen och helvetet. Ja. Han är ju väldigt religiös och skriver utifrån det. Men när jag läser den, då försöker jag tänka utifrån mitt perspektiv. Ja, men vad är Gud för mig? Och för han pratar ju om Herren, att det är skillnad på Herren och Fadern. Och där tänker jag som universum och själsmedvetandet. Alltså att man... Och det är det som är så härligt med andliga texter överhuvudtaget. Och där tycker jag liksom att vi lite har att lära oss från mysticismen. Ja. Där väldigt mycket är symbolspråk, där det ska tolkas. Ja. Och därför, jag tror att det är därför, om vi ser, som vi har ju haft ett avsnitt om Kabbala. Väldigt mycket har inte kommit ut förrän ganska nyligen texter. Därför att människor har inte klarat kanske av att tolka texterna rätt. Och det är farligt med sådana här texter. Vi kan ju se kanske till exempel som islam, hur många tolkar efter sina egna behov. Eller hur de vill. Så är det ju alla religioner. Nästan. Buddhismen är väl den som minst tolkas ut efter makt på det sättet. Sen finns det ju många olika typer av buddhismer också. Och därför finns det ju en känslighet egentligen med religiösa texter. För att man kan ju använda dem och antingen slå dem i huvudet på folk eller hjärntvärta folk med. Så att jag tror som kabbalan, det här att det har varit hemliga texter, jag tror att det nu först vi börjar komma till en tid där människor kanske är tillräckligt intelligenta för att kunna hantera texter som är så höga.
Absolut, och reflektera själv. Där är kabbalan bra, att den får människor att tänka själva. Och när det kommer till Swedenborg, det jag minns eller som står ut ganska mycket, det är det här treenigheten och hans tolkning av det som skiljer sig lite från den vanliga kristna. Men det här treenighetsbegreppet, det går igenom i mycket annat också. Till exempel 1900-talsteosoferna, eller ta Blavatsky som också hade pratat om materien och själen och anden, den liksom definitionen. Alltså vi applicerar det här också, om vi tar Fadern, Sonen och den helige Ande då, den treenigheten, det kristna liksom perspektivet, det är ju en sak. Men sen så vi medium idag, vi tolkar ju också att vi har materien, alltså kroppen, och sen har vi själen, och sen har vi en kollektiv nivå som är ande, alltså det högsta då, det här ljuset där vi inte själv är jaget eller egot är kvar, utan vi är kollektiva, vi är.
Ja, men eller hur? Och det tycker jag är intressant just nu, du säger det med materia, för att jag tyckte att han förklarade det så bra, att varför kan de allra flesta människor inte se andevärlden? Därför våra ögon är materiella, alltså vår fysiska kropp är en materiell kropp. Så vi materiella ögon kan bara se materiella saker, medan som tredje ögat till exempel, som är vårt andliga öga, som är ett inre seende, det andliga ögat kan se den andliga världen. Och jag tyckte att det var så klockrent förklarat. Ja, varför man måste öppna upp förmågan att se det andliga. Man måste vara i kontakt med sin andliga kropp. För så länge vi bara är fokuserade på den fysiska kropp, då kommer vi bara se den fysiska verkligheten.
Absolut, det där är också väldigt magiskt. Just ögonen, eller ögon, de två, sen så ögat, cyklopen, liksom, det tredje ögat. Och sen att man i de utomkroppsliga upplevelserna som du och jag, Immanuel Swedenborg, delar, där kan man ibland bli så här, men vänta nu, vad är det som ser? Vad sjutton, jag ser med hela kroppen. Det är inget öga överhuvudtaget, utan själen har en helt annan syn, en helt annan förmåga. Plus att med själens syn så är inte bara så att man ser som vi gör.
Nej.
Utan att man känner samtidigt
man
och man vet. Precis. Så att det blir en helt annan typ av intrycksupplevelse som är mycket större. Och det här vet jag att Emanuel Swedenborg beskriver också hur fullfjädrad själens möjligheter är när man lämnar kroppen. Att man får, det är någonting som är kristallklart plötsligt, att man ser på ett helt nytt sätt. Och det är så himla härligt för människor som inte själva lämnar kroppen, så att de kan förstå att det här är ju liksom något helt magnifikt, den här upplevelsen att vara med om.
Absolut, ja, han säger ju att han vid 3-4 tillfällen tror jag, alltså, sen är det så här tror jag, saker och ting kan bero på vilka böcker man läser också, därför att utvecklingen förändras ju hela tiden. Och då skriver han ju det att han fick förmånen att se vad händer när vi ska till exempel, för han jämställer ju lite mer när man dör, vad är det som händer, så att han fick den förmånen och skriver just om de här sakerna.
Just det, och nu råkade jag hitta det här nu, som du har tagit ut, Vivi. Som Emanuel Swedenborg har skrivit, att väldigt få människor ser andevärlden beror på kroppens synorgan. Ögat är materiellt. Det materiella ser inget annat än det som är materiellt, medan det andliga ser det som är andligt. Ja, precis så som du just beskrev. Och som vi kommer fram till. Tillsammans,
exakt.
Samma saker med de här upplevelserna.
Och sen är det så här, men vadå, varför har vi då liksom ritat det tredje ögat? Vi ser det i hinduismen och allt det här. Ja, men, därför att vi är materiella. Vi liksom, vadå ett andligt öga? Vad är det? Alltså att vi är lite så att vi människor måste få saker bekräftade på ett fysiskt sätt. Så här, att, men titta, här målar vi då det tredje ögat. Se när det finns. Okej, då kan folk köpa det. Så att det här, det som du säger, det är ju större än så, än att det bara är liksom en prick mellan ögonbrynen liksom, som vi ser med. Nej, alltså, det är ju ingenting jag går och uppfattar att det är där jag tittar. Liksom. Fast jag uppfattar ju inte heller att jag tittar genom mina ögon. Jag ser ju bara det här rummet. Det är inte så att jag känner ögonen att jag tittar.
Nej, jag vet.
Utan det är ju en upplevelse.
Vi har en psykisk syn.
Ja,
och det är
precis.
Det som åskådiggörs också via vår utvecklade medialitet, att vi förstår att det här är egentligen lite en illusion med ögonen. Vi ser betydligt mer än vad ögonen egentligen kan se, eftersom vi uppfattar samtidigt med känsel och med vårt vetande. Så att synorganet, det är inte riktigt så.
Nej,
som det är.
Det är inte så enkelt.
Nej.
Han hade en annan sak som jag också tyckte var så himla intressant. Jag tycker att det är underbart när man ser liksom att alla århundraden på något sätt ändå går ihop. För han pratar också om, nu är ju han då väldigt religiös och det är väldigt mycket det här att komma in i himlen det handlar om. Och jag känner så här att man kan själv vara filter i en text också. Att jag kan uppfatta texten utifrån mitt perspektiv, men jag kan förstå vad det faktiskt han menar. Men han skrev ju att han var ju inne på det här ändå, det här med att det finns tre. Att vi är tre, eller den här treenigheten, och det är att den som delar upp saker och ting då också får svårare att komma in i himlen, för att allting är ett. Och det tycker jag är så intressant, för vi liksom nu ser vi nästan så här, jag kommer på att allting är ett liksom i min new age. Och så liksom pratar han om exakt samma sak, fast ur ett religiöst perspektiv då också liksom från 1700-talet, att men vi är, allting är ett. Den som tror någonting annat har fått det hela om bakfoten.
Ja, det är så spännande att det är så mycket som han har sagt som fortfarande är relevant. Så att det är tidlösa sanningar, tidlösa andliga sanningar. Och vi som håller på med undersökning av det egna själssystemet och medialitet, att utveckla våra mediala förmågor, vi kommer verkligen fram till samma saker. Så att det är inte alls så att vi är hyggligt överens alltså om hur saker och ting fungerar, vad man har att förvänta sig när man lämnar kroppen, hur det går till, hur man gör för att komma dit och allt det här, inklusive hur man utvecklar medial förmåga och inre seende. Mm. Vi beskriver det ganska så snarlikt. Och när det gäller Emanuel Swedenborg så var det så att han, det är det här berömda, du vet, Mariabranden, när han började se syner. Det var ju så här att han under en middag i Göteborg plötsligt får se inom sig då, med sin inre syn, att det brinner. Och i närheten har hans egna bostad här på Södermalm då. Men han uppfattar vad jag... Du får gärna hjälpa mig, Vivi, du som kanske kommer ihåg bättre.
Nej, jag är inte
så
insatt i det.
Men han vet ju då att just hans hus kommer att skonas, vilket just visar sig stämma. Och att det här då, det här känner ju ingen... Det här är alltså hans inre varsel liksom så. Eller att hans klärvoyans kickar igång plötsligt under den här middagen.
Mm.
Och sen så kan de se att han hade rätt. Och det här är då Mariabranden. Så det är ju jättestort. Och det är ju en av hans upptakten till hans mediala och magiska förmågor då. Och det andra är ju att han då vid 56 års ålder spontant börjar lämna kroppen och få utomkroppsliga upplevelser. Vad som också är konstigt är att när jag har varit ibland utanför Sverige i vad ska man säga, andliga och spiritualistiska kretsar, då är Swedenborg hur känd som helst. Men han är mindre känd här hos oss. Det är liksom stående tycker jag. Och ändå ligger ju han i en sån här sarkofag eller en krypta bredvid Carl von Linné i Uppsala domkyrka. Där är ju hans grav. Liksom så så att han är ju och en massa saker. Så han är ju verkligen så här en jättestor historisk person. Så. Men vi pratar ganska lite om Swedenborg i Sverige ändå. Och jag vet inte, jag tror att han blev lite... Hans anseende just med det här när han gick in för mycket i
och när det kom världar. Och när det kom ut.
Liksom, det förtog lite av hans vetenskapliga gärningar tydligen.
Jo, du vet, jag läste någonting om det. Han var ganska mycket svartmålad efter det där.
Precis.
Men faktiskt, jag måste säga, för när vi kom in där nere så kände jag direkt, du kände också det sen, så kände jag direkt att det var väldigt tungt att kliva in genom dörren här nere. Alltså jag fick så här tryck över hjärtat och solar plexus. Och nu ser det en kvinna bakom dig hela tiden. Så här, nej, men hon kom, ganska ung kvinna. Och hon är så rastlös och lite stressad hela tiden. Och hon känns nästan så där, du vet, som att hon nästan inte fick lämna stället.
Jag känner nu själv att det är någon bakom
mig. Jag satt och började le när du satt och pratade. Jag bara, får stå här bakom. Och det är lite så där som att hon... jag vet inte vad hon vill egentligen.
Men hon hör inte till Swedenborg.
Nej, det känns inte
där får en
så.
Helt annan feeling med honom. Ja. Där känner jag bara total glädje och så.
Hon känns mer som annat. Att hon har bott här.
Precis,
så känns
här
det
är mycket annat. Mm. Absolut. Det är ju tjänstefolk och allt möjligt som har
jag vet inte om hon har varit gift med någon som inte... Hon känns ofri eller som att hon var instängd. Eller den känslan får jag med henne. Mm. Men nu känns det som att... Faktiskt som att hon fick frid när hon dog. Vi kör på med lite Swedenborg här.
Nej, men där fick jag däremot en helt annan, en jättebra Swedenborg-feeling.
Ja, men eller hur? Ja, men där kände man väldigt stor lycka. Ja. Och just det här, det kändes som att när han står och har föredrag, då är han som lyckligast. Alltså när han får prata eller skriva eller vad du nu har, men när han håller på med det andliga så känns det som att då är han som lyckligast. Mm.
Ja, det enda som kom till mig med Swedenborg, det går ju såklart inte att härleda och säga att det är från honom. Så, men det här med att vara ren i hjärtat när man håller på med det andliga. Att renheten, att det är den som också kan tillkallas eventuella formidabla källor. Vi pratar om kanalisering och sånt där. Och om man då är väldigt ren i sitt uppsåt så kan man ju då få till sig det eventuellt. Att det är bra att tänka på det.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, precis. Vi pratade ju lite om det här utanför kroppen resa. Därför tyckte jag var så... Eller, för det första ska jag säga här... I förrgår natt tror jag det var som jag hade en utanför kroppen upplevelse. Jag hade ju det när jag var liten en gång. Och det här var ju så oförberedd. För det första så sitter jag och redigerar Kabbala-podden som jag spelat in med dig och
Thomas
Karlsson som har gjort jättemycket sådana resor. Och sen hade jag ingen aning om, vi skulle ju ha podden med Swedenborg. Jag hade ingen aning om att han haft utanför kroppen. För, nej, det visste jag inte med honom.
Nej, men det är det jag säger. Folk vet inte om det som de borde egentligen.
Så igår och i förrgår då började jag sitta och läsa. Och då när jag läser... Alltså, han skriver ju inte det själv, men man förstår ju det av texten. Så därför tyckte jag det var så intressant.
Ja. Men han har berättat om det också, att han går ut i kroppen. Han, absolut. Så det här är vårt svenska andliga kulturarv. Ja, är de facto Swedenborg och ingen annan.
Nej, jag hade ingen koll på det. Alltså,
han kände över hela världen på grund av det här. På grund av den han var, men också av det andliga. Liksom så. Ingen har uppnått hans höjd inom det.
Nej, det är jättehäftigt.
Går inte att jämföra med någon annan faktiskt.
Så att jag förstod så här dubbelt varför det hände liksom just nu. För den sidan visste jag inte om honom så att han hade lämnat kroppen. Så det var lite häftigt. Och det är ju så där ibland det är att saker... börjar man trycka på lite knappar så är det liksom då det börjar hända. Det är ju lite grann så. Så därför är det ju bra det här att utsätta sig lite grann för det här andliga på många olika plan. Alltså det sätter ju igång processen.
Det kan trigga igång något enormt. För att du tilltalar ju den högre dimensionen hos dig själv. Alltså din högre aspekt, nämligen högre jaget då, eller din själ. Så definitivt så sätter du igång processer.
Precis, och då bjöd jag in liksom tre personer i mitt liv, två levande och en död, som har gjort det här, då liksom, då bara okej.
Okay. Så då, fattar, vad händer då?
Det var så häftigt för att jag helt plötsligt så känner jag tänker så här, jag är väldigt medveten och känner så här, jag vet inte hur jag tänkte lite. Jag är inte vaken, men det var ingen dröm heller, utan det var på riktigt, kände jag. Och så var det som att jag kände att hela min kropp spändes. Det enklaste jag kan säga, det är nästan som att man spänner en sån här båge. Mm. Så kändes det, nästan som kroppen var på att explodera. Du vet, att man bara spände ut den. Mm. Och så kände jag att det liksom höll på att gå tillbaka. Och då sa jag så här, nej, jag vill vara med om det här, säger jag. Och då var det som att man sköt iväg pilen, så bara flög jag iväg. Så där, du vet. Och så var det som att jag var i himlen, den himlen som vi ser, med stjärnor och det här, att jag kände att jag var i rymden. Mm. Och just den här känslan av att jag släppte från mig själv, det är ju så här obeskrivlig känsla.
Ja, det är ju det. Det är så härligt med utomkroppsliga upplevelser, för man känner sig då viktlös och utan krämpor. Och få en otrolig så här frihetskänsla. Man kan inte riktigt ha den just nu. Utan det är en speciell feeling som man får i det utomkroppsliga. Som är fantastiskt.
Och det finns ju inga rädslor i situationen. För man är ju på något sätt i kontakt med alla sanningar. Liksom.
Precis, helt utan rädsla. Ja. Absolut. Och ni som lyssnar kanske undrar då, eftersom Emanuel Swedenborg hade så mycket utomkroppsliga resor, och även jag och Vivi har ju det. Så, och då kanske man undrar, men är inte det bara, hur skiljer man det från en dröm? Är det inte bara fantasier? Många så här kritiska frågor väcks ju. Men då, som vi förut har nämnt i våra poddar också, så finns det ju forskning. Till exempel så var det så att amerikanska kongressen under 70-talet donerade 20 miljoner dollar, så runt 200 miljoner kronor ungefär, och det här var på 70-talet, i ett projekt då som löpte under lång tid för att just utforska det här, klärvoajans och utomkroppsliga upplevelser. Ja, jättespännande. Och så, men då döpte de om det till lite saker, till exempel ut ur kroppen kallade de för extended remote viewing. Men i alla fall, så att det är liksom, men sen är det jättemånga andra som har undersökt det också. Men vi får inte glömma heller alla människor som har haft nära dödenupplevelser och ut ur kroppen upplevelser som har skrivit om det i böcker. Mm. Men där finns ju då en del fall som är helt otroligt. Till exempel på 70-talet också i Seattle, alltså i USA, samma stad som bandet Nirvana kom från. Mm. Där var det en kvinna som under en operation lämnade kroppen, eller hon dog, hon blev kliniskt dödförklarad. Förklarad, lämnade kroppen, penetrerade materia som man ju gör i de här tillstånden. Alltså hon trycktes ut genom fönsterrutan på sjukhuset, husfasaden, och kom ut utanför sjukhuset. Och där ser hon en tennissko, en sån här... en låg Converse, liksom. En blå sån tennissko som sitter fastkilad på fasaden. Och där hon kan studera det här jättemycket i detalj. För det här detaljseendet har man inte annars. Liksom. Men i det utomkroppsliga så kan man verkligen se allting. Och det noterar hon då under den tiden då som hon är kliniskt död. Så noterar hon vart den sitter, hur den ser ut och så vidare med detaljer. Och sen när hon kommer tillbaka till kroppen och vid sina återupplivningsförsök. Hon kommer tillbaka och hon överlever det här. Då berättar hon om den här skon som hon har satt. Och de ser den först inte, för man var tvungen att liksom hävas ut genom fönsterrutan för att verkligen få se. Synen satt så konstigt till på fasaden. Men så hittade de den här skon och den stämde på pricken överens med hennes beskrivningar. Så de var väldigt detaljrika om hur sulan var lite avskavd och ditten och datten. Ni vet, sådana här detaljer. Så att det finns liksom många sådana här otroliga fallstudier som visar att det här verkligen har hänt på riktigt. För det är ju viktigt också, eller hur, Vivi, att säga att det inte är någonting som bara är en dröm. Nej, det är ju definitivt inte.
Och är det någonting som jag har lärt mig genom åren, alltså jag har ju även flera gånger just som medium faktiskt, det har faktiskt hänt mig som när jag skulle ha en klient, så har jag på natten varit där och sett när den här personen har dött. Det var en otroligt häftig upplevelse. När klienten kommer och så går vi in och sätter sig i mitt arbetsrum, då kommer inte jag ihåg drömmen som jag har haft. Så jag sätter mig, precis när hon har satt sig, jag går och drar för persiennerna så vi liksom dimmar belysningen, och så ska jag sätta mig. Precis medan jag går och sätter mig, pang, säger det i skallen. Då kommer liksom hela drömmen tillbaka för mig. Och då ser jag, då sätter jag mig bara och berättar för henne liksom att det är en man och han har dött i hjärtat, för jag vet hur gammal han är och liksom allting. Så och då hade jag liksom tagits tillbaka och visats på den här platsen när han dog. Mm. Jag tror att hennes mamma kom dit sen också, för det var ju hennes styrpappa, jag för mig att det var så. Men det var så häftigt. Och det är också det här att de kan ta med en på en resa. Mm. Och man känner det här är någonting helt annat. Och där fick ju jag bevis att jag hade ju varit där. För jag stod ju och såg när de försökte rädda honom från, liksom, på sjukhuset för att han hade fått den här hjärtinfarkten. Och det var superhäftigt. Mm. Och det var ju en dröm. Men jag kunde förmedla den när personen kom. Och det är helt omöjligt.
Ja, visst.
Liksom, att en dröm skulle vara så just då om hennes... Liksom.
Och det finns jättemycket sådana, vad ska man säga, sidoeffekter. Alltså vi har ju då den riktiga utekroppen upplevelser. Sen har vi sanddrömmar, vi har prekognitionsdrömmar, vi har klärvoajanta, alltså vad ska man säga, mediala drömmar.
Exakt.
A dream of knowledge brukar kallas, eller lucid dreams, alltså klardrömmar. Man är medveten om att man drömmer under tiden man drömmer, så det finns jättemycket varianter. Men det ska hållas isär från den riktiga vakna utomkroppsliga upplevelsen, den
Absolut.
Riktiga resan så att säga.
Vi kan ju när vi sover möta liksom andra själar, både levande och döda och sådär. Men det är inte samma som det här svävande vägdrömmen eller vad man ska säga.
Nej, precis. Men budskapet som vi vill ge lyssnarna, det är ju att drömlivet är verkligen värt att utforska på alla sätt och
vis. Det är en annan dimension av livet.
Det är det definitivt, ja. För jag menar, en människa som aldrig utforskar det här andliga och vad som händer under de här 8 timmarnas minnesbortfall, den är ju inte vaken på de nivåer som vi är. Alltså.
Nej, och jag ska säga att det är en bra idé att öva sig på faktiskt att kunna komma ihåg sina drömmar, för det finns mycket att vinna där. För man kan också öva genom drömmar. Och kommer man aldrig ihåg någonting så funkar inte den grejen riktigt. Jag vet att det är svårt för dem som inte har det där. Så en del har ju alltid haft. Jag har alltid kommit ihåg, lätt att komma ihåg mina drömmar. Man kommer inte ihåg alla drömmar, men jag har alltid haft lätt att komma ihåg det. Därför är det en tillgängligt för mig.
Ja, samma här. Jag är jätteaktivt. Även drömlivet har varit väldigt aktivt för mig. Men jag håller det helt separerat totalt från de utomkroppsliga. För det utomkroppsliga är ett vaket tillstånd, precis som det här. Medan en dröm är retroaktivt ett minne som du kommer ihåg när du vaknar upp. Så det är en annan sak. Liksom så. Realtidsinteraktion, tjusigt ord. Det brukar man ha i de utomkroppsliga. Du vet om, under pågående verklighetsuppfattning, så vet du om att du är i en utomkroppslig resa. Du har lämnat din kropp. Du kanske har en autoskopisk förnimmelse att du ser din egna kropp ligga på sängen eller där du har lämnat den. Men man behöver inte alltid ha det. Men i alla fall, det är en vaken upplevelse och du är medveten om vad som händer. Du identifierar dig själv som att du har lämnat kroppen. Nu är du inne i en annan dimension. Så det är ju ett fantastiskt äventyr.
Ja, men det är häftigt, verkligen. Och han skriver ju så här då, Swedenborg. När vi dör, säger han också, så försätts vi tillstånd mellan sömn och vakenhet. Det här var ju hur han fick ju det här tillåtelsen att testa detta, säger han själv. Men när hon är i detta tillstånd så vet man inte att man är vaken. Och det här, han pratar ju om när vi dör. Alla hennes sinnen fullt vakna, synen såväl som hörsel och vad som är underbart också känseln, som då är mer utsökt, det är vackert ord, än det någonsin kan vara i ett vaket tillstånd. Och det är lite som utanför kroppen och upplevelse. I detta tillstånd har andar, själar och änglar blivit sedda och hörda samt vidrörda utan att den fysiska kroppen har varit emellan.
Ja, men det är en klockren beskrivning av det som vi berättar om. Så det är ju tidlösa sanningar. Och vi har...
Exakt.
en tidlöshet i hur vi beskriver det här, för det är helt liksom överensstämmande med varandras observationer.
Absolut. Men sen ska vi gå över också till, han förklarade ju faktiskt också varför vi ser andevärlden som vi gör. Och det tyckte jag var så intressant att läsa. För att folk undrar ju alltid, liksom, ja, men ser de ut som de gör på andra sidan? Och det har ju du förklarat också så där, när du pratar om dina astralresor, att det gör de. Och det här skriver han ganska mycket om faktiskt. Så han skriver så här: formen på människans ande är den mänskliga formen. Människan är en människa på grund av sin ande och inte på grund av kroppen.
Mm. Helt klart.
Det är i sin egen form som anden är klädd med en kropp. Mm. Jag tyckte att han förklarar saker väldigt sådär precis.
Det är igen klockrent. Det är precis samma som vi medier beskriver det. Men som medium har man ju bara fragmentariska bit för bit kontakter. Men också så som vi beskriver det, när vi lämnar kroppen och är i samklang med den vibrationsnivå som det andra existensplanet är på. Vi ser varandra precis som man är, jordiska människor.
Exakt, vi tänker oss väldigt mycket utifrån liksom, men det här är det jordiska.
Mm.
Men kroppen, alltså vi ikläder oss en kropp, men den finns ju redan, så att säga.
Precis. Vi har ju då en blueprint, en blå kopia kvar, och att själen har den möjligheten att återskapa sig tillfälligt och återuppta också ett utseende som den har haft bara temporärt. Så. Mm. Och även miljö kan man också, det där är verkligen ett stort ämne i det utomkroppsliga, att man förstår det, att den hyser fortfarande vad ska man säga, information om hur den har sett ut, och själens förmögenhet är en av dem. Själen är för övrigt oerhört förmögen och kan göra väldigt mycket saker. Men en av sakerna är att den kan tillfälligt återskapa sitt utseende så, och dra ihop materia till en tillfällig bild av sig själv. För att det är så att när våra anhöriga, vi kan ju inte känna igen dem på ett annat sätt än så som de har varit i det här livet just nu. Så jag kan ju bara identifiera min bror med hur han såg ut och hur han var, hans personlighet. Uh-huh. Och den är intakt, både när jag själv har kontakt medialt eller utomkroppsligt eller via andra medier. Så går det till, det är allt vi vet. Han kan ju inte uppträda som någon annan, då kan ju inte jag känna igen honom.
Nej, eller hur? Så är det ju. Och jag är ju utbildad reinkarnationsterapeut och kan ju se tidigare liv så. Och där är väldigt intressant också, därför att där har jag ju lärt mig att jag kan ju titta på en person, så kan jag ju se andra liv i ditt ansikte. Man kan säga att det är som att vi egentligen kanske har ett ansikte som kan ta många olika former, men vi har våra grundansikte på något sätt. Mm. Så att när man jobbar med det här med tidigare liv och så kan man se andra. Man kan se tydligt, wow, nu, jag kommer ihåg så väl när jag ser en kvinna bli aubergine. Heter det?
Aborigin.
Aborigin-dyslektiken. Aborigin. Det är något helt annat. Och det tyckte jag var så häftigt, för det var så långt ifrån egentligen hur hon såg ut. Mm. Tills jag satt och tog in hennes tidigare liv. Och då var det så tydligt att det var från Australien. Nej, så det är superhäftigt. Så att det finns ju någon slags grundplåt. Liksom,
absolut.
Vilka vi är. Och sen så förändras. Jag vet ju exempel, när jag möter mitt högre jag, då ser jag mitt högre jag på ett speciellt sätt som jag alltid möter henne så. Mm. Och hon ser inte exakt ut som mig, men det är ju ändå jag.
Mm. Precis, och andra kan ju, det är klart att om jag träffar min bror utanför kroppen så kan ju han tillfälligt visa andra inkarnationer genom att face-shifta sitt ansikte så att säga.
Bara men det finns ingen vits med det, så. Oftast.
Nej, det kanske bara är en intressant iakttagelse, eller själva vitsen som jag ser, det är att det är en bekräftelse av att vi faktiskt har sett ut på andra sätt också. Varför? Inte vet jag, för det höga nöjes skull kanske. Att vi vill ha olika typer av utseenden, olika typer av inkarnationer.
Olika lärdomar.
Ja, men precis. Och man och kvinna och allt det här. Så det är inga konstigheter att vi har. Nej. Som sagt, själen är väldigt förmögen och kan anta väldigt mycket olika. Jag vet inte exakt hur det här går till liksom på någon form av partikelnivå, hur det byggs upp och förändras.
Precis.
Men jag är ju transfigurationsmedium och har gjort otroligt mycket på just det här området med att förändra sig utseendemässigt. Ja. Så både i benstruktur och inte ektoplasma, det ska vi inte använda det ordet. Vi kan prata om subtil energi, det moderna uttrycket för samma sak. Hur som helst. Ja. Man ser helt enkelt plötsligt något annat. Och vi kan prata om objektiv klärvoajans också. Det är inte meningsfullt att egentligen prata om och kategorisera för mycket, utan det som är meningsfullt är att se vad människor sett och överensstämmer de sakerna, och tycker människor att de har sett någonting som är då verkligen övernaturligt och fantastiskt och wow, vad händer? Och så ger det en massa olika typer av andliga insikter, eller i alla fall andliga tankar. Så, ah, men vänta, nu händer det här, för att hon har troligtvis levt förut och sett ut på andra sätt. Så här. Och, men det är ju i mina transfigurationsexperiment så har ju jag då blivit liksom mörkhyad och fått helt andra liksom etniska drag och sånt där från olika tidsåldrar och så. Det är ju jättespännande. Ja, men du vet.
Ja, men absolut.
Det ska det är fascinerande
säga.
Att se.
Ja, och det, här är det ju också när jag jobbar med regressioner då för att se på tidigare liv med reinkarnation. Så. Och där är det också att när... Som där i en regression så möter man ju... När man kommer tillbaka till tidigare liv så möter du ju andra människor där. Och då är ju en av sakerna man gör, det är ju att identifiera om det är faktiskt några som du kanske möter i det livet du lever idag. Mm. Och de ser ju inte ut likadant. Däremot så kan man ofta titta dem i ögonen och då helt plötsligt så är det mer som att man känner igen personen. Att man
egen ser vibrationen att, ja, finns kvar.
Att helt plötsligt så bara, men gud, det är ju min dotter till exempel. Att det blir en överväldigande känsla när du möter ögonen på den här personen. Då känner du igen den även om den inte ser
Jag håller med om det, för att den här egen vibrationen, det är ju också vad vi andliga alltid liksom återkommer till, men vi talar om det kanske på lite olika sätt ibland. Men att själva kärnan är oförändrad, alltså egen vibrationen, själens kärna. Det är så man identifierar varandra, även om då paketeringen har ändrats. När min dotter kom till jorden så kände jag igen egen vibrationen, men det var någonting nytt också, vilket kanske indikerar att hon har varit ifrån mig ett tag och utvecklats och nu har någon ny del av sig själv som är obekant för mig,
på tal om
utveckling. Så det finns ju en sån grej också. Det är väldigt spännande i alla fall att se på, fundera, ställa frågor kring till sig själv.
Ja, en sak som han säger här också när vi då pratar om det här med döden. Människan kan då när den har dött kan då glädja sig åt att hon är i besittning av både det yttre och inre sinnena som man kunde njuta av på jorden. Mm. Så att det här finns ju kvar. Hon hör, ser, känner, smakar, luktar, har begär, önskar, skapar, tänker, studerar, läser och älskar. Precis som innan. Man förlorar egentligen inget mer än den fysiska kroppen. Men det är också som en känsla som att vi blir kanske mer 2.0 av oss själva. Vi blir förhöjda när vi går över till andra sidan.
Det blir vi också i de utomkroppsliga.
Så att vi får mer... Vi blir mer fullkomliga, vi får en högre visdom. Mm. Men vi är ju ändå vi. Det är inte så att vi är några så här opersonliga andar.
Nej.
Utan det finns ju också någonting som är vi i det här.
Många brukar ju prata om just det här som du är inne på nu, andliga undersökare, som säger det att därför att den tillfälliga inkarnationen, det är en mindre del av dig själv som till exempel just nu har gått in i en tid på jorden, Vintergatan, galaxen, Vintergatan, jorden, och sen i en speciellt land, kanske också en speciell stad, och under en speciell tidsperiod som är avgränsat. Och möjligen är det också så att det är bestämt från början att du går in i tiden ett visst årtal och du går ut, ut ur tiden på ett visst årtal. Så. Och sen när du då tillfälligt däremellan kanske lämnar kroppen på natten och sen slutligen då när du de facto dör, då är det ju så att du går till den större delen av dig själv. Det är som att den sänder ut en mindre del för att nå upplysning, för att få kunskap, för att få göra personliga erfarenheter som är helt unika, som handlar om många olika saker. Det är verkligen speciellt därför att det återkommer i all andlig litteratur, betraktelser om just det här ämnet. Och det är ganska stort. Vad är det som är själva? Det handlar om meningen med livet. Vad är det vi gör egentligen? Jo, vi utforskar, undersöker, vi förhöjer oss. Vi håller på att utveckla kärleksmedvetenhet. Precis. Vi sofistikerar oss andligen. Så det här har med många, många saker att göra. Men inte bara om andlig utveckling, utan också som det verkar att hela samhällen, civilisationen, att gå framåt också i teknologi och i allting. Att vi som grupp, liksom, håller på, mänsklig grupp, går till en förhöjd nivå av oss själva. Så universum är stort, det får vi inte glömma.
Nej, precis. Han pratar ju mycket om det här, om olika slags kärlek. Alltså, det finns ju kärlek till mig själv och det finns kärleken till till alltet. Och att vi kanske, vi har väldigt lätt att gå in i det här med kärleken till oss själva. Den är väldigt inblandad i all kärlek vi har eller ger på något sätt. Att det finns ju liksom ett eget begär ofta inblandat för oss människor i, jag menar, det är ju skönt att bli älskad, därför älskar jag. Det där är ju väldigt intressant. Och det är där någonstans som är det svåra för oss. Det är ju att förstå vad är den rena och sanna kärleken, om vi nu ska prata om det. Den som höjer oss. För det finns ju kärlek som inte tar oss någon vart mer än att vi känner kärlek. Sen finns det ju 2.0-kärlek, om vi ska säga så. Och det är någonting som var och en behöver kanske fundera på egentligen. Vad är det för kärlek jag har eller ger eller befinner mig i?
Precis, det blir väldigt mycket såna filosofiska andliga liksom, grundteman som man tar sig an.
Precis, och det är lite så som jag tycker man kan... Så närmar jag med honom. Jag tycker det är intressant. Jag läser och sen så begrundar jag liksom, för att man kan inte bokstavstolka hans... Så är man kristen på det sättet som han har, då kan man kanske mer bokstavstolka. Men jag ser ju så himla mycket visdom i det han skriver. Mm. Så jag känner att jag kan inte förkasta det bara för att han är religiös. Nej. Utan jag försöker, hur kan jag se det här ur ett annat sken? Ur ett annat perspektiv? Vad är det egentligen som sägs här?
Ja, precis. Nej, men han lämnar ju öppet för tolkningar. Och så får det vara.
Precis.
Det är ju så stort.
Jag tänkte att vi skulle avsluta med en sak som jag bara tycker att är intressant, och det är ju liksom någonting som både kan väcka ont blod och konstiga känslor och folk som ska förhålla sig till. Och det är att han säger så här: människan efter döden är sådan som hennes liv var i världen. I detta så talar han talar ju då utifrån att man dömas och vedergällning efter våra gärningar. Ja. Det är ju det kristna synen. Men det ligger ändå något intressant i detta, för jag vet du, i en podd så pratade du just om det här.
Ja,
att vi går igenom en rannsakan.
Det är ju karmalagen, absolut. Gottgörelse och vedergällning, eller att man helt enkelt får stå för sina handlingar, personligt ansvar. Och det är ju inte bara, det är spiritualismen och det är hur många olika filosofier och religioner som helst. Nästan alla har det perspektivet, väldigt många i alla fall. Så där att karmalagen är någonting som är sant existerande. Och vad jag alltid brukar tjata om, det är nära döden-upplevelserna. Eftersom det är, jag tycker att det är, har nästan en högre liksom, tyngd än en skrift har. Mm. En människa som har haft hjärndöd eller hjärtdöd, för då kan man faktiskt ha hjärndöd.
Ingenting slår den egna erfarenheten.
Nej, men precis. Och vad de säger är att det är, alla säger samma sak, och även vi som har utomkroppsliga, lever med utomkroppsliga upplevelser. Pratar ju om det här att karmalagen är definitivt någonting som är... och det är inte så heller att det är någonting som väntar. Det är klart att den här karmanotan, man gör upp med den liksom slutligen också. Via återblicken på livet, att man går igenom. Och då vägs ju också in goda gärningar och mindre goda. Men det är också någonting som redan nu processas nu idag. Mm. Och det är många andliga filosofi som pratar om det. Så det är ingenting som skjuts upp på något vis. Utan den här karman är ju instant. Den är liksom, och sen också. Och att du själv då med viss hjälp kan få gå igenom dina gärningar på jorden. Men att de har betydelse. Mm. Och det är superviktigt också. För det i sig ger så många viktiga konsekvenser. I en människa som inte kan tro på det här, eller som inte kan förstå sanningen i det här, kommer kanske inte ta samma ansvar heller på sina gärningar, eftersom det inte finns
någon, för då tycker man inte att det behövs
några lagar eller någonting som reglerar det här. Nej. Exakt.
Men så är det, tror man på karmalagen, och nu pratar jag på tro på riktigt, då har man alltid det här konsekvenstänkandet med sig, att det finns en medvetenhet om att allt jag gör, och jag kan sitta efteråt och tänka igenom, rannsaka mig själv när det kommer till saker och försöka göra bättre nästa gång. Vi är ju inte fullkomliga på något sätt, men det är ju också så där att när vi går över till andra sidan och börjar med den här rannsakan, och så inser vi att vi har kanske misslyckats med att lära oss vissa saker där nere. Vi har misslyckats med att bete oss på ett sätt kanske ibland som vi har tänkt. Det där är ju någonting som vi sedan inkluderar i vår nästa inkarnation. För att vi ska kunna höja oss så måste vi bli klara med de här sakerna. Mm. Så det är inget straff. Utan det är ju bara, det är ju våran vilja att förfina våran själ. Så vill vi ju naturligtvis göra bättre, bli bättre, lära oss av våra misstag och hela den här saken. Så att det ligger ju i själens vilja för att kunna växa. Och våran själ vill växa.
Ja, det verkar så.
Ja.
Precis. Ja, men det här med karma och det här ämnet är så himla viktigt. Men det är viktigt också att säga att det är inte bara en tro, det är inte en helig skrift bara som är aktuellt när det gäller just den här frågan, utan det som är mest relevant just nu, det är faktiskt vetenskaplig forskning, och hit hör nära döden upplevelserna och studierna på det.
Ja, det känns ju nästan som vi är lite klara där, va?
Mm.
För den här gången i alla fall. Vi får se om vi jag håller på att plöja igenom den här tjocka boken och vi kanske får tillfälle att återkomma till tankar som man har som både är förenliga och kanske nya. Men det var jättespännande. Hoppas ni också tycker att det var spännande. Ja. Ni finner oss ju som vanligt i där alla poddar finns i princip.
Ja, det är Acast, vi har Spotify, Spotify var det, iTunes, och sen så finns vi också på den här podcastknappen i telefonen. Och så på våra sajter förstås,
ja,
och Facebook.
På vår hemsida.
Svårt att missa
Facebook.
Faktiskt.
Och dyker upp frågor eller om ni har några tankar om Swedenborg eller vet någonting sådär, så skriv gärna på vår hemsida eller i vår Facebook. Hemsidan är nästan kanske det bästa. Skriv vad ni vill, bara det når fram till oss.
Ja.
Ha en härlig dag.
Hej, hej.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.